Det här är P1, Sveriges Radio.
Du gillar ju människor som håller käften, har jag förstått. Att ska, som inte pratar för mycket. Men jag kommer ju ställa lite frågor här.
Ja, det är därför jag är här.
Varför gillar du inte människor som pratar för mycket?
Nej, men har jag verkligen sagt det? Att jag inte gillar folk som pratar? Nej, men pratar för mycket. Folk som har för mycket tid är jobbiga.
Mm.
Jag har inte så mycket tid. Så då blir det jobbigt.
Jag väntar till alla extroverter har pratat klart, har du sagt.
Ja, det gör jag nog faktiskt.
Mm.
Det brukar vara en genväg till att man kan hoppa över massa saker.
Just det.
Ja.
Ja. Ska vi dra igång då?
Ja, för fan.
Han är filmregissören som tog hela världen med storm och prisades för sina musikvideos i slutet av 90-talet. Jonas Åkerlund har jobbat med de flesta i den internationella artisteliten. Madonna, Paul McCartney, Lady Gaga, ja, listan kan göras lång. Han har ett eget öga för stil, berättande och mörk estetik. Vad är det som format Sveriges största musikvideoregissör genom tiderna? Förutom musikvideos har han gjort tusentals reklamfilmer, ett antal dokumentärer och kortfilm. Han jobbar inte med gråzoner och det är i klipprummet som det händer. Tempot har alltid varit högt och klippen många. Men vad är det som driver Jonas Åkerlund? På senare tid har han börjat skriva och regissera sina egna långfilmer. Även de präglade av hans unika ton. Nu är han aktuell med en ny serie på Netflix om den svenska bankrånaren Clark Olofssons liv. Varför?
Den enkla grejen som får mig att vilja lägga ner tid på någonting är stark karaktär. Jag gillar dokumentärer och riktiga stories som faktiskt har hänt. Och det fanns så jäkla mycket att bygga på här på något sätt. Så jag kände spontant med en gång att här finns det någonting, ett frö som kan växa in till någonting.
Mm.
Men sen så blev jag ju successivt förvånad att det var så otroligt mycket mer än det. Och att Clark har levt ett sånt otroligt rikt liv och varit otroligt produktiv med tanke på att han har suttit 47 år i fängelse, så har han hunnit med jäkligt mycket grejer. Och när sanningen är starkare än någonting man kan hitta på själv, så blir det ju väldigt tacksamt. Och allt det där baseras i att serien är ju en påhittad version av Clarks perspektiv. Riktiga Clarks perspektiv. Och i min bedömning så ser hans liv ut ungefär sådär. Att det går jäkligt snabbt i huvudet. Han pratar och tänker samtidigt. Han konsumerar folk och relationer vart efter hans liv liksom går framåt. Han har liksom ingen backspegel, och det bjöd upp till den här tonen och den här liksom looken som vi fick i serien.
Du bor ju i LA, men du är hemma i Sverige. Vad betyder Sverige för dig?
Ja, alltså jag vet inte, jag känner inte riktigt att jag bor i Los Angeles. Jag har en arbetsplats där och jag känner alltid att jag är mest hemma i Sverige faktiskt. Och som det ser ut nu sista 10 åren i mitt liv så filmar man ju inte så mycket i Los Angeles längre, utan man filmar ju på andra ställen. Nu har vi ju varit till exempel med Clark, har vi varit i Litauen och Kroatien och även filmat lite i Sverige.
Mm.
Sådär, och mitt liv har varit lite sådär, man är i Toronto ett år och så man är i Budapest ett halvår och sen sådär, så att jag är väl lite sådär rotlös, fast alltid rötterna i Sverige på något sätt.
Mm. Jag var nyfiken på, för att du har ju ett ganska stort entourage. Liksom. Du har ett stort team som du jobbar med utspritt över stora delar av världen i olika städer.
Mm.
Hur är det livet?
Nej, men alltså, mitt vardagscrew är inte speciellt stort, men så fort man är i produktion så har man en typ av crew, och jag har ju väldigt mycket långa relationer, så jag jobbar ju med folk som jag har jobbat med Ja, Erik Brom som är min filmfotograf till exempel. Vi har jobbat i 35 år tillsammans. Mm. Det får mig att låta riktigt gammal. Men alltså, så jag har ju väldigt mycket långa relationer. Så vi är ju samma gäng ungefär som reser hela tiden. Och sen har man ett annat gäng när man klipper och sånt där. Så det är väldigt mycket folk involverade.
Okay. All right. And the winner is...
Madonna!
Du vet inte, gå tillbaka till 1998.
Jonas doesn't talk, so I'm gonna talk for him.
MTV Music Awards, där du vinner pris bästa regi för Madonnas Ray of Light.
Mm. Thank you, Madonna.
Thank you, Madonna.
No, I just want to point out that it's a very thin line between genius and complete and utter bullshit. Because Jonas sent me...
Madonna säger om dig då, han är ett geni, och det är en tunn linje mellan geni och dåre.
Ja, jag vet inte. Jag vill nog säga att jag är mer geni än dåre, men det låter lite konstigt. Det var ju början av vår relation, så vi kände ju inte alls så jäkla bra då faktiskt. Nej. Men jag vet inte, dåre. Nej, jag kände mig inte så dåre faktiskt. Men det är klart, film är ju sådär, man kastar sig ut i saker som man inte kan... rå på, och folk som man aldrig har träffat förut som blir viktiga, och det är ett jäkligt skört att göra film, och det är verkligen den här klischén med att man aldrig inte är starkare än sin svagaste länk, och det är verkligen så man måste nog vara lite sådär galen för att hålla på med film överhuvudtaget faktiskt, och jag har gjort en grej av att kasta mig själv in i situationer som jag inte kontrollerar många gånger.
Jonas, don't be shy.
Hur minns du den där scenen, att ta emot det där priset? Det är ju ditt stora internationella genombrott.
Ja, det kanske man kan säga. Jag vet inte, det är som ett stort blur för mig. Det fanns ju liksom ingen som talade om för mig vad som skulle hända. Jag förstod ju ingenting. Jag fattade inte ens att man skulle gå upp på scenen eller någonting. Så det var ju, allting var ju som en blur där. Jag vet, jag har någon slags inbyggd grej att jag är liksom en arbetsmyra, jag älskar att jobba, och jag har svårt att ta till mig när det går riktigt bra, som ett något form av skydd att jag inte ska ta till mig när det går dåligt, så att jag ligger liksom och sen ligger jag alltid ett steg före också. När sådana här grejer händer så har man liksom gjort 4 nya grejer, så att det liksom, jag ligger alltid i produktion hela tiden liksom. Nej, men jag har väldigt svaga minnen från den där tiden överhuvudtaget, men det var ju att komma till USA och få de möjligheterna som arbets... Jag trodde ju att jag var där på en one-off, jag trodde jag skulle göra ett jobb där och aldrig mer. På den tiden var det osannolikt att jobba i USA. Man tänkte inte så. Nu tänker ju alla internationellt från början som jobbar med film, men då var ju det helt otänkbart. Och sen så märkte man rätt fort att möjligheterna fanns där och det erbjöds mycket jobb, men det svåra var ju inte att få ett jobb, det svåra var ju att vara kvar där. Att man liksom har fått nu när man är lite äldre och tittar tillbaka så är man inte stolt över ett jobb, utan man är stolt över att man har gjort så mycket och hållit på och fortfarande är produktion.
Du har ju jobbat sedan dess med världens största artister under väldigt många år. Mm. Hur kommer det sig att du lyckades bita dig kvar och få nya uppdrag?
Det har varit jäkligt hårt arbete, och sen känner man, framförallt när man håller på med reklam och musikvideo, så känner man precis när man är inne och när man är ute, alltså man går ju upp och ner, men jag har liksom lyckats hålla mig ganska bra så där liksom på ytan hela tiden. Och levererat, jag är ju otroligt plikttrogen och jobbar extremt hårt och tar alla människor som betalar mig eller ger mig ett förtroende, tar jag på så sjukt stort allvar varenda gång. Så att, jag vet inte, det är någon kombination av massa olika grejer.
Innan Madonna ringer dig så har du gjort den här videon Smack My Bitch Up, som är Prodigy's låt. Mm. En musikvideo som väckte väldigt starka reaktioner.
Den här videon är ju gammal nu, men jag har inte sett den på länge, men den gav ju ett enormt liksom avtryck. Som jag fortfarande inte riktigt fattar varför.
Där var det väl sexism och kvinnomisshandel och olika tolkningar av den där.
Kvinnomisshandel var det ju inte, men Smakvavitsa är ett bra exempel på hur det är också i olika länder. För att i Amerika så älskade feministerna Smakvavitsa, och i England så hatade de den. Och i England så var det helt okej med våldet men inte sexet, och tvärtom i USA.
Ja, det är lite olika,
ja,
så att det är moralsystem. Men den blev ju bannad av MTV, censurerad, fick inte visas.
Nej, det var ju så över... Det var ju så över hela världen, och så typiskt Amerika också, som bara något år senare skröt om att de hade förbjudit det, och så visade de den. Så ja. Nej, men när man tittar i backspegeln så känns det så enkelt. Allting som var läskigt och farligt blir ju gammalt fort liksom. Så där man liksom tänker, Elvis stod och juckade på underlivet och så var det skitläskigt. Och det är samma med Smack My Bitch Up. Det var så här, ja gud, åh, hon är ute och festar, men det känns ju inte som någonting idag. Det känns ju mer som en... som en komedi nästan. Det känns ju som att den är liksom som någon slags... jag tyckte i och för sig alltid att det var en komedi. Jag och mina kompisar, vi skrattade ju när vi tittade på Smack My Bitch Up. Och sen när reaktionerna blev som de blev så var jag väldigt förvånad. Men det var ju, det här, man ska ju veta att det var ju innan internet också. Så att det var ju sjukt konstigt att den fick så... att det var så jäkla många som såg den. Och det är ju lite så här att man träffar folk som kommer ihåg när de såg den första gången och sånt där.
Vad tror du Madonna hade sett i den som fick henne att välja dig för att göra Ray of Light?
Ja, men alltså, jag tror hon såg kreativitet och förstod att det fanns mer. Hon såg det före jag gjorde det, för att jag tänkte inte alls att man skulle kunna göra de sakerna som jag gjorde sen. Och att hon uppmuntrade mig och lärde mig massa saker som jag inte hade en aning om. När det gäller att lita på sin intuition och stå på sig och inte bry sig om vad andra tänker och säger och sånt där. Så att, jag vet inte. Det var ju början på jäkligt mycket mera, såklart.
Hur reagerade du när Madonna ringde dig 12:00 på natten och frågade om du ville jobba med henne?
Det var ju förstås fantastiskt och overkligt och allt det där. Men jag klickade ju direkt på och tänkte att jag måste leverera. Vad fan ska jag leverera? Och det gick inte så bra faktiskt. Jag levererade idéer som inte hon diggade och sånt där. Så vi var skitnära att inte bli av. Och sen fick jag den här alldeles för enkla idén egentligen. Som jag då tyckte nästan var pinsamt enkel. För att det var liksom a day in life. Alltså en dag i livet fast forward. Det liksom kändes alldeles för enkelt. Det tog flera år när jag förstod styrkan i vad det där betydde. Och vad hon kom från innan och vad hon var på väg. Och liksom.
Just det, för den videon omstartade ju hennes karriär kan man säga.
Ja, det blev ju lite som artist. Så. Ja, för hon kom ju från sexbook och någon platta som inte hade funkat. Sådär. Men just den här kombinationen av det visuella och William Orbits platta och liksom hur hon var och allting. Var ju, den timingen förstod inte jag då, utan det förstod jag långt senare.
Mm. Men att vara musikvideoregissör på den här tiden, då var man ganska het när man var en framstående musikregissör.
Ja, men absolut. Absolut, och det förstod man inte heller när man var i Sverige. För att i Sverige så var det ju... Nu hade jag turen att jag träffade Per och Marie och fick jobba med Roxette. Jag hade ju gjort grejer som hade synts utanför Sverige. Jag förstod ju inte riktigt att musikvideos var så... Att man som regissör... För det fanns ju inte... Det fanns ju inte liksom kändisregissör. Jag hade ju några som jag såg upp till som jag tyckte var grymma. Men jag förstod inte att man liksom kunde bygga en karriär på det och gå vidare och sånt där.
Mm.
Så att det förstod jag inte alls förrän jag kom till Los Angeles. Där det kändes som att man kunde göra vad fan som helst. Man fick hur mycket jobb förfrågningar och långfilmsförfrågningar. Jag hade inte en tanke på att jag skulle göra långfilm. Men att de liksom la ihop, ja men han kan det här, han kan kommunicera med ungdomar eller vad det nu var som var liksom attraktivt. Men sen har ju det gett lite avtryck också, för att det är sättet som vi berättar reklamfilmer och musikvideos på med klippteknik och ljudeffekter och närbilder och sån här grejer. Det är ju en sån stil man ser nu i väldigt mycket annan serier och filmer och allt möjligt. Så vi var väl kanske lite för vår tid i uttryck och hur man berättar historier och sånt där.
Mm. Hur har det varit? Liksom, du har ju då, vi nämnde Madonna, men det har ju varit väldigt, väldigt många stora artister. Du var en ung kille från Sverige. Hur var det att hantera de här personerna?
Det visade sig ganska snabbt att jag hade ju nästan mer erfarenhet än någon annan jag jobbade med där. För att jag hade hållit på så pass länge. Och framförallt med reklamfilm då. Så att jag var jävligt trygg i mig själv faktiskt. Jag, när jag var på jobbet. Så jag var jävligt trygg med mig själv. Och rätt bestämd med hur jag ville ha det. Och jag kände att jag var ganska bra i min comfort zone. Och sen blev det lite sådär att folk valde mig för att de ville att jag skulle vara jag. Alltså jag gjorde inte videos som skulle vara som någon annans eller där det fanns referenser och sånt där, utan jag blev regissören man gick till om man ville ha någonting som var lite annorlunda.
Mm.
Och det var ju en jävligt skön position att vara i.
Du känns också som en ganska oimponerad person inför de där stora artisterna.
Ja, men alltså det går inte att jobba annars. Alltså, och som sagt, jag behandlar alla mina kunder eller vad man ska säga likadant. Det är liksom det är på liv och död varenda gång, och man får ett otroligt förtroende som man måste leva upp till. Det blir ett fokus och nej, men jag vet inte, och lite sådär liksom, jag har alltid sagt vad jag tyckte, jag har liksom alltid sagt till och bett om saker. Sen kanske inte det alltid funkar och man kanske inte alltid kommer överens med alla och ibland kan jag ha fel och sånt där, men om jag inte jag har den inställningen så gör jag inte mitt jobb, så har jag tänkt hela tiden.
Du, Jonas Åkerlund, du är uppvuxen i Bromma i Äppelviken. En introvert tonåring som gick ut skolan med ganska dåliga betyg. Vad var det för en pojke som växte upp där i Bromma? Vad var det som drev dig?
Jag vet faktiskt inte. Skolgången var ju inte för mig. Alltså det var ju inte det. Och sen har jag förstått nu att egentligen skulle jag kunna ha varit rätt bra i skolan om jag hade haft intresset. För så fort det är någonting som jag är intresserad av så går det hur bra som helst.
Mm.
Så att jag vet inte. Men det var ju, drivkraften var ju musik hela tiden. För jag trodde ju länge att jag skulle spela musik. Jag trodde ju länge att det var det jag skulle göra. Ända tills jag upptäckte filmklippning och insåg jäkligt snabbt att det var det mest naturliga som fanns för mig, och att jag var mycket bättre på att klippa film än att spela trummor.
Ja. Jag vet att din pappa har betytt mycket för dig på hur du ser på livet.
Ja, nej, men både pappa och mamma har varit fantastiska och är fortfarande. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dem. Och min pappa finns ju där som ett stöd i allt. Han är helt fantastisk och känns väldigt så modern. Han är liksom över 80 nu, men har fortfarande ett sånt jävla sund inställning till grejer och sånt där. Ja, men han är ju min idol, och mamma också. Mamma har alltid varit jävligt modern och tentaklerna ute och sånt där. Så det känns skitbra.
Hur märktes det av där i Bromma i slutet på 70-talet när du växer upp?
Just den relationen var kanske inte så stark då som den är nu. Alltså det har ju växt med åren också, men nej, men alltså, det var ju verkligen en trygg vardag som jag växte upp i. Det var ju inte bara jag, det var ju så det såg ut där. Och i varje hus så fanns det mackor, och varje hus hade en replokal, och varje hus hade, du vet, det erbjöd något, och man sprang runt där mellan de där husen. Nej, men som sagt, musiken tog över ganska fort. Det var verkligen det jag trodde att jag skulle hålla på med länge.
Det är spännande med hårdrocken, death metal. För det har ju, känns som att det har satt sin prägel på dig. Din stil, din identitet, det svarta håret, svarta naglarna. Ja. Bandet Bathory är ju kultförklarat.
Ja.
Vad var det för band?
Nej, men alltså, det fanns ju inte någon tanke på att det skulle vara ge sånt impact som det har gjort. Vi kombinerade saker som vi gillade, och vi gillade kolla på skräckfilmer, och vi gillade mörk musik, och vi gillade snabb musik, och punken höll på att blomma upp, och tillsammans så blev det som nu idag kallas för black metal. Så att men och sen så tänkte jag inte på det på jag har säkert 15 år som jag inte ens tänkte på Bathory. Så börjar man se de här t-shirtarna, och så börjar man liksom se de här tatueringarna av folk som kommer fram och vill prata och sånt där genom åren, som inte bryr sig ett skit om att jag gör film, utan bara vill prata Bathory. Och sen med åren så har man liksom känt att ja, men det var ju ganska, det var ju helt fantastiskt det vi gjorde, att man var en del av det, även om det var en liten del.
Mm. Vad skulle du säga att hårdrocken har betytt för ditt uttryck, alltså ditt fortsatta sätt att uttrycka dig på, din stil?
Åh, gud, vad svårt. Det egentligen ingenting, men allt på något konstigt sätt. Det är inte så att jag liksom tänker på det. Jag lyssnar ju mycket på rock, men jag har ju egentligen alltid gillat väldigt mycket olika typer av musik och växte upp med otroligt mycket musik, både från min syster och min mamma. Så att jag har ju egentligen ett brett sådär register.
Mm.
Och sådär, det gäller att berätta historier och mina filmer och sådär. De har väl kanske inte varit sådär jätte inspirerade, men det finns ändå en energi och någonting som kommer från musiken, helt klart.
Mm. Du, det blir inte musik som du säger, det blir film. Och det där filmandet eller filmskapandet börjar ju på produktionsbolaget Mekano. Varför blir det just Mekano du hamnar på?
Ja, men alltså på den tiden så fanns det ju inte egentligen någonting. Alltså, och min kunskap var ju noll. Och det, filmskolor och sånt där fanns ju inte heller, om man inte skulle liksom gå på Filminstitutet och sånt där. Men av en ren slump så hamnade jag på Mekano. Och jag visste inte det då, men Mekano var ju en otrolig plantskola för väldigt mycket folk som vi alla känner till idag. Och utvecklade otroligt mycket talang, men det var också en tid som var helt otrolig. Vi låg liksom ett par år före reklam-tv kom. Vi var unga, vi hade en chef där som hade tentaklerna ute. Det fanns två regissörer där som hette Anders och Johan Skog som hade framtiden i sikte och berättade film på ett sätt som inte fanns på den tiden. Och det blev ju någon slags plantskola, inte bara för mig utan för väldigt många andra.
Mm.
Och sen timingen var ju perfekt då, att man liksom, att reklam-tv plötsligt kom till Sverige och då skulle det göras en jävla massa film, och vi var de som kunde mest om det, fast vi var så här 22. Så att så det blev ju några år av riktiga kunder, riktiga budgetar, hög ambitionsnivå, som gjorde att ur det så kom det ju fantastiska regissörer som jobbar fortfarande runt om i hela världen.
Mm.
Så att Mekano betydde otroligt mycket, och den tiden.
Just det.
Ja.
Hur formade det dig, tror du, när det gäller liksom det visuella, storytelling?
Ja, men jag har ju sagt det många gånger. Alltså Anders Skog som var där, han hade, jag vet inte riktigt hur han kunde ha det, men han hade liksom hittat ett sätt att berätta historier som passade mig perfekt. Och han lärde mig hur viktigt det är i klipprummet och liksom alla de där grejerna som jag fortfarande bär med mig. Och allting, hur man filmar, alla såna här grejer, det blev liksom min filmskola det där då. Men exakt vad det var, jag vet inte. Jag tror att vi var bara, det fanns en lekfullhet och en okunnighet som födde extremt mycket kreativitet. Och det här låter skittaskigt, men också okunniga kunder som tillät att man tog ut svängarna på ett sätt som kanske är mycket svårare att göra idag.
Mm. Lasse Pettersson på Mekano har sagt så här om dig, att han hanterar film likt jazzmusiker improviserar. Han spelar rakt av på bara känslan.
Ja, men det är ju rätt bra. Alltså det var ju väldigt guld sagt av Lasse. Och Lasse var ju en stor anledning varför det gick så jäkla bra för mig och för oss och alla de grejerna. Men det som känns för mig sanning i det som han säger är att jag har alltid sett min intuition som det starkaste jag har. Och eftersom jag är lite så där i grunden osäker, så är jag alltid jäkligt förberedd. Fast när jag gör det så improviserar jag.
Mm.
Så att jag lägger ner otroligt mycket tid på att förbereda mig. Men sen så kan jag slänga ut det genom fönstret. Så går jag på min intuition och min magkänsla i alla fall.
Just det, men att kunna improvisera, det bygger ju på att man är väldigt förberedd. Det är först då man kan improvisera på riktigt.
Ja, lite så.
Tänker jag.
Ja, lite så är det. Nej, men alltså det är lite så. Jag har ögonblick i mitt liv där hjärnan har tagit över för min intuition som inte har funkat. När det är så här, det här är för bra för att vara sant. Det här måste jag göra fast det känns fel i magen. Men tvärtom funkar.
Det finns ju en Åkerlund-stil som är lite genomgående i det du har gjort, även om du har gjort väldigt många olika saker, och som du själv påpekade i början så ser du dig själv som en bred regissör. Men det finns ju saker som går igen, oavsett om det är en video med Paul McCartney eller med Rammstein. Det är ofta ganska hårt, skarpt, snabba klipp, starka färger. Det känns som att du har en väldigt tydlig stil, ett ID liksom. Hur ser du själv på din utveckling?
Alltså jag är lite splittrad med det där, för att jag har alltid tyckt själv att jag inte har en tydlig stil, för att jag har sån bredd och att jag har fått energi över att jobba i olika länder med olika format, olika typer av artister och sånt där. Men än en gång, om man blir lite äldre och tittar tillbaka där på sitt liksom helheten, så kan man ju förstås se det. Men jag vet inte, jag tror att det kommer jäkligt mycket från, ja, men från Anders Skog igen, men också reklamfilm. Reklamfilms, det stora utmaningen med reklamfilm är att liksom synas i vimlet och berätta jävligt mycket på kort tid och vara så tydlig som man kan. Och det där har jag liksom tagit med mig i alla format som jag gör. När jag gjorde min första film, Spun, som jag gjorde för väldigt många år sedan, så hade jag liksom de här närbilderna, de här starka ljudeffekterna, de här, liksom, precis som man har i en reklamfilm, fast det plötsligt blev en långfilm. Och på den tiden var publiken inte alls lika van att se. Alltså, det blev väldigt starkt för publiken. Medan idag så känns det som att väldigt mycket grejer man ser har väldigt starka uttryck. Och sen har jag alltid tänkt, jag har alltid varit sådär att om man vill berätta någonting så ska man se det. Och så starkt som det går. Jag tycker att det är en av de sakerna som jag verkligen tycker om i mitt jobb, att man kan beröra.
Vad har du några exempel på det? Att man ska visa, om man vill säga?
Nej, men det spelar ingen roll vad det är egentligen. Alltså, om man ska kommunicera känslor, om man ska bli ledsen måste man bli jävligt ledsen. Ska man vara glad så ska man bli jävligt glad. Alltså, jag är jävligt dålig på gråzoner. Jag tycker att det ska vara liksom highs and lows och svart och vitt. Och de här mellanläget är jag inte speciellt bra på.
Du har inspirerat väldigt många med det du har gjort. Det är lite intressant att du bär på någon slags väldigt stark trygghet som gör att du vågar göra det du tänker, oavsett vad samtiden säger. Eller vad kommer det ifrån?
Ja, men alltså jag går nästan inte hålla på med det som jag gör om man ska vara ängslig. För det är ängsliga över saker, för att det är så otroligt mycket som man kan vara orolig för, så att man måste bli lite immun över det och försöka att inte titta över axeln och titta vad andra håller på med och sånt där, för att det blir sån ett extrem stressfaktor att göra film redan som det är. Och där tror jag att jag tidigt byggde upp någon form av immun försvar över det där. Jag kan bara göra det bästa jag kan göra. Och det ligger i mitt jobb att ta beslut och bedöma vissa saker. Och det är inte alltid rätt, såklart. Men man måste ha den tryggheten med sig. För att annars blir det skitjobbigt att göra film som redan är så jobbigt att hålla på med.
Du, det är mycket sex, droger och våld också om man går tillbaka och tittar på det du har gjort. Varför har det varit så mycket sex, droger och våld?
Alltså egentligen är det ju inte det. Det kanske är de grejerna du har sett. Men om man slår ut alla mina 2000 filmer som jag har gjort, så är det ganska lite sex och våld faktiskt. Men
det är ganska mycket våld.
Då har du inte sett mina andra saker som jag har gjort. Men det är möjligt att de har gett extra intryck.
Nej, men det är ju många av dina videos som har censurerats.
Ja, det är det verkligen.
Vad beror det på om det inte är sex, våld och...
Nej, men det var ju en sån tid också. De sakerna nu skulle inte bli censurerade idag, utan det var ju en sån tid. I början var det man skulle bryta alla reglerna och göra saker som aldrig var gjorda. Och sen successivt så blev det ju liksom skittråkigt. Så det var ju egentligen först när man började göra videos för YouTube som det blev kul igen.
Men finns det någonting i det här som är att du har velat provocera? Eller vad kommer ifrån i dig det här... För jag tänker, vi pratade om Smack My Bitch Up som fick kritik. Och i Cardigans också till exempel, My Favorite Game, då åker Nina Persson runt i en bil och mejar ner folk. Och det slutar med att hon själv dör i en bilkrasch. I Metallicas video så våldtas porrstjärnan Ginger Lynn inför sin egen dotter. Alltså det är många sådana, tänker jag. Mm.
Det är inte så många. Men
nej, men okay.
Du får det låta som det är många, men, okay, men det är inte så många. Men det finns några sådana, och de flesta är ganska gamla. Men, nej, men jag har typ, alltså Cardigans-videon till exempel, den var ju, skulle ju vara som en cartoon. Det var ju liksom, Tasmanian Devil var ju liksom min inspiration, som här roadrunners som springer runt på gatorna och liksom, och den filmades ju lite sådär som en serietidning nästan liksom. Så att jag vet inte, det var väl inte så jävla kontroversiell. Och hon dör faktiskt inte på slutet, hon sitter där på gatan.
Okej, du vänder dig lite mot den här bilden av att det är kontroversiellt.
Det har aldrig varit ett syfte, det har aldrig varit ett huvudsyfte för mig. Mm. Jag har aldrig någonsin tänkt att nu ska vi göra någonting som ska bli kontroversiellt. Det har aldrig varit mitt syfte.
Jag frågar för att du har sagt att du i hjärtat är kontroversiell.
Ja, det har jag. Ja. Jag vet inte när jag sa det, men det kanske jag sa i något annat sammanhang. Men för det känner jag inte att jag är. När jag skriver mina idéer är jag verkligen inte det.
Okay. Hur skulle du välja att beskriva? Har du velat berätta något särskilt med det du har gjort när du tittar tillbaka? Eller finns det någon tråd i det? Finns det någon,
nej, men jag kommer tillbaka till det där. Jag kommer tillbaka till det där med, som jag sa alldeles nyss, att göra film är en sån otrolig kraftansträngning, så jag tänkte tidigt att det är liksom inte värt det om man inte berör på något sätt. Och mina uttryck har alltid varit starka, så ska det vara en våldtäkt så ska den vara tydlig, och ska det vara roligt så ska det vara jävligt tydligt, och liksom alltså, man har dragit allting till 11, kan man säga så. Alltså att idéerna blir liksom på steroider varje gång man gör någonting. Och det kanske har varit för mycket för folk emellanåt. Men det har aldrig varit ett syfte för mig. Utan jag har haft en inställning än vad jag än har gjort. Mm. Och de där exemplen du har, dels känns som gamla och ganska ointressanta. Och ingen av dem var egentligen speciellt kontroversiellt. Den där Metallica-videon byggde ju på en sann historia som jag hade sett i en dokumentärfilm. Och som jag skrev en kortfilm till egentligen till att börja med. Som jag visade Lars och Metallica, som han tyckte passade låten. Så det finns ju alltid liksom en bakgrund i grejerna. Jag har aldrig satt mig ner och tänkt, nu ska jag göra en Metallica-video med en våldtäkt. Mm. Det har liksom aldrig varit så. Liksom.
Du är inte ute för att provocera?
Nej, men jag är alltid ute för att beröra. Och om det är att vara kontroversiell, så kan jag vara det också.
Det är intressant att se, för din karriär och du har jobbat så mycket med musikvideos, och du har liksom följt den resan som musikvideon har gjort, den status den har haft. Mm. Då, när du gjorde Madonna och de här, så var ju musikvideon kanske hade sin allra högsta status och betydde väldigt mycket, och det satsades väldigt mycket på dem. Mm. Sen efter 2007, när CD-skivan dör och det blir digitalt, så tappar ju även musikvideon sin kraft, kan man ju säga. Mm. Nu är den ju på väg tillbaka igen.
Ja, alltså jag vet inte om den tappar sin kraft, men den tappade sitt syfte när man inte säljer skivor längre. Innan var ju musikvideos var ju reklamfilmer för skivor. Mm. Det var därför vi gjorde dem. Så vad som hände var ju att den tappade sitt syfte. Men kreativiteten har inte sinat egentligen. För mig blev det ju tvärtom. Alltså när Lady Gaga dök upp och vi gjorde saker för YouTube istället, och då det var inte målet var att sälja skivor utan bara vara kreativ, så för mig blev det egentligen det stora, det roligaste musikvideorna var ju då för mig, tycker jag.
Då har det hänt någonting med det kreativa uttrycket runt musikvideon sen kom tillbaka.
Nu vet jag inte, jag känner mig lite så gammal nu, för jag vet inte riktigt vad som händer. Jag gör ju fortfarande en del musikvideos, men jag vet inte riktigt vad som gäller, om jag ska säga så. Men för mig blev det i alla fall en enorm sån här uppsving när Gaga dök upp och ville göra saker för YouTube istället för MTV. För att då släppte vi plötsligt på formatet och vi kunde göra längre grejer. Och vi tog verkligen ut svängarna just med Gaga och gjorde längre saker med dialog och allt möjligt. Så att det blev nästan mer som filmer. Men syftet ändrades, men de var fortfarande lika viktiga för artisterna. Och speciellt artister idag, där det visuella kommer med jobbet. Det gjorde det inte förr i tiden. Förr i tiden tyckte jag artister var skitjobbigt att göra musikvideos, för de ville ju bara stå på scenen. Men unga artister idag, de förstår ju att videos och allting som har med visuella är lika viktigt som musiken.
Du har ju gjort så många sådana samarbeten, det är så många artister och man skulle inte ens kunna liksom rabbla upp alla, det skulle ta så lång tid. Vilka har satt extra spår i dig? Har du någonting som har...
Nej, men alltså det ena har lett till det andra och vissa saker har... Många av de artister jag jobbar med har lett till längre relationer. Jag har väldigt få artister som jag bara jobbat med en gång. Men de som sticker ut är väl förstås Per och Marie som ändå blev liksom någon slags skjuts in i det hela. Och just att Per och Marie hade en ambitionsnivå som inte fanns då. Och sen förstås...
Med Roxette då?
Ja, med Roxette. Mm. Och just att det blev någon slags genväg för mig in på någon slags nivå som inte fanns annars. Men, och sen förstås träffa Madonna som har blivit en sån jäkla lång relation där jag har lärt mig otroligt mycket, som har tagit mig till ställen och platser som jag inte trodde jag skulle komma till. Men någon annan som sticker ut är väl till exempel Rammstein som jag också har en lång relation med där som är någonting helt annat men som påminner så himla mycket om andra stora artister jag jobbar med när det gäller integritet och stå på sig med det man tror på och göra saker som är annorlunda. Och där har det varit otroligt ett otroligt kreativ relation som bara växt.
Mm. Vid sidan av då reklamfilmerna och musikvideorna så är det ju långfilmerna som har kommit. Det började där med Spann som du sa då, tidigt 00-tal. Sen kommer det någon film till, men sen börjar det efter, under 10-talet har det kommit filmer regelbundet från det, långfilmer. Mm. Har det varit en medveten rörelse att du har velat göra, att du drogs mot långfilm, eller hur kommer det sig?
Alltså från början så hade jag egentligen ingen tanke. Alltså det var inte så att jag började med att göra reklamfilm och musikvideos i hopp om att göra långfilm. Så började inte jag, utan jag var väldigt nöjd med det jag höll på med. Men sen blev det liksom mer med att man började skriva och så började man göra lite kortfilmer. Och sen just Spann var väl egentligen alldeles för tidigt för mig. Det var ju tiden som gjorde att jag gjorde den. För att alla var så här, när ska du göra din långfilm? Och jag fick massa offers om att göra stora actionfilmer och det ena och det andra. Och sen då gjorde jag liksom precis tvärtom och gjorde en liten skitig film istället. Där jag kunde ta ut svängarna på mitt sätt. Det var ju lite sådär nästan experiment för mig själv. Så att jag har liksom växt. Jag har varit en liten här late bloomer kan man säga. Liksom och successivt, nu har jag ändå gjort vad det är, nu är 7 långfilmer eller något sånt där men det känns ändå precis som jag har börjat. Det känns som att det är nu först jag börjar liksom. Och det är ganska skönt att ha ett jobb där man kan åldras på det sättet och känna att det är lite att vara som regissör, att ju mer man gör ju bättre blir man. Så det har varit en ganska bra utvecklingskurva tycker jag, som jag känner mig rätt nöjd med. Jag är glad att inte jag gjorde långfilmer för 20 år sedan faktiskt.
Du har ju jobbat med de största och med jättestora format. Jättemycket människor inblandade internationellt på ett annat språk än ditt liksom modersmål. Samtidigt tänker jag på det, du hade bara 2 år social linje från gymnasiet. Ganska dåliga betyg.
Ja, jag var inte ens där.
Nej, har du haft något bildningskomplex? Hur har du hanterat?
Nej, ja, det kanske jag har haft. Men som sagt, jag kände mig så jäkla trygg i filmklippning en gång. Och det blev egentligen första gången i hela mitt liv som jag kände att någonting verkligen klickade och att det funkade. Och jag kände mig hemma. Jag fick ett självförtroende med klippning tidigt. Jag visste vad jag tyckte och sånt där. Och det kanske jag inte hade innan. Inte så här led av det, men det var ju skönt och tur kanske också att man hittade rätt och hittade sin grej. Och ganska snabbt så fick jag mina de här 10 000 timmarna. Liksom så att man... Men jag tittar tillbaka på så här första grejerna som jag klippte och tänker på hur jag ser på klippning idag, så är de ungefär likadana. Jag tänker att jag har nog klippt typ samma idag liksom. Så att jag hade det där med mig alltså, på något sätt. den här liksom idén att lägga ihop bilder i rätt följd och trycka på med musik och ljudeffekter. Alltså det var otroligt naturligt för mig. Så att om jag hade någon form av osäkerhet innan där, så var det det som fick mig att ha någon form av trygghet.
Men det är ju väldigt intressant det du beskriver när det gäller tryggheten i att skapa. Att det du berättar är att du hittar ditt eget öga. Du lär dig lita på ditt eget öga, vad du tycker är bra och inte, när du gör de här reklamfilmerna. Den betydelsen av det, hur viktigt är den för dig?
Ja, men jag tror att den är ungefär lika viktig som att man ska vara lyhörd för vad uppdraget är. Alltså för att ens eget öga och ens egen intuition är ju det egentligen, det är det enda jag har. Det är det jag erbjuder. Men jag erbjuder också att jag lyssnar på vad folk verkligen behöver och vill ha. I min erfarenhet så går det väldigt bra när jag har uppdragsgivare som vill få ut det mesta av mig.
Just det.
När jag blir kompromissad så blir det oftast inte så bra.
Vi pratade i början av den här intervjun att du är inte extrovert. Du är snarare introvert. Och lite blyg. Hur går det ihop när man ska stå och veva på olika settings och driva andra till att göra som man säger?
Nej, men alltså, jag har hittat mitt sätt att göra det på. Jag har hittat mitt sätt att uppnå de grejerna utan att vara gapig och skrikig. Och jag pratar gärna innan så att alla problemen är lösta, alla frågor är besvarade innan inspelning och sånt där. Och sen har jag en kille, Andy, som står bredvid och skriker åt mig hela tiden, så jag slipper göra det.
Åt dig eller åt de andra?
Han skriker åt mig på de andra. Det är hans jobb. Han är first AD och det är han som liksom driver på med mina orders. Men, nej, men jag tror att det kommer tillbaka till det vi snackade om tidigare också. Att jag är alltid extremt förberedd.
Är det samma sak i klipprummet? Att du håller dig lugn?
Ja, det gör jag nog. Jag är ju jobbig, för när alla andra tycker att det är klart så är ju inte jag klar. Och det är det ofta som gör att det blir lite bättre, känner jag. Men alla de som jag jobbar med i efterarbete på film vet precis vad jag håller på med. Så att man kommer långt på att man känner varandra också.
Hur yttrar det sig att du inte blir, liksom, när alla tycker det är klart så sitter du fortfarande och fortsätter?
Ja, alltså just efterarbetet och klippning och sånt där ska man vara försiktig, för det finns alltid en punkt där det är som bäst. Och den vill man inte passera helst, inte mycket i alla fall. Men jag har extremt hög ambitionsnivå i allting som har med efterarbete att göra. Och det, till exempel när man gör en sån här lång grej som Clark, i tv-världen så förväntar man sig inte det, den typen av precision. Utan jag vet inte hur många, till sist sa jag att ni får inte säga det, utan det är bara tv. Det gör det så på tv-sätt. Till sist sa jag till alla, ni får inte säga det, för att det här är en 6 timmars långfilm för mig. Det ska vara samma precision som allt annat som jag gör. Men det är svårt att uppnå det när man ska göra storleksordningen 4 långfilmer samtidigt. Det är svårt alltså.
Jag tänker på det när man går tillbaka, som vi gör med alla gäster som kommer hit, och tittar på hela din produktion under alla dessa år. Att du har ett enormt tempo. Alltså, du har gjort så otroligt mycket. Det är ett furiöst skapartempo. Vad får det för konsekvenser för dig rent liksom fysiskt och mentalt att ha det där? Ligga på den där nivån?
Nej, men alltså, det är någon form av kombination av att jag är jävligt dålig på gråzoner. Jag är jättebra på att inte jobba alls eller jobba svinmycket. Jag försökte någon gång att nu ska jag göra en produktion i taget. Men alltså, det gick inte. Det gick för långt för mig. Alltså, jag måste bli utsatt för snabba beslut och jag måste ha ett schedule. Och jag måste ha liksom de här grejerna som man måste följa för att jag ska vara alert och vara bra på det jag gör.
Vad händer annars då?
Jag har fått enormt mycket energi över att leverera eller liksom skriva, utveckla, filma och leverera samtidigt ungefär hela tiden. Och alla mina produktioner överlappar ju varandra jämt.
Hur klarar du av när ingenting händer? När det blir tomt i almanackan?
Nej, alltså det så händer det inte speciellt ofta. Men nej, men jag är ganska bra på det. Jag är ganska bra på att inte göra någonting. Men det händer inte så där jätteofta.
Vad är det som driver dig? Springer du från någonting eller? Eller vad är det som
Nej,
du...
jag tror inte jag springer ifrån någonting. Men jag kanske springer till någonting, men jag vet inte riktigt vad det är. Men jag vet inte, nu har jag hållit på så länge och gjort så himla mycket, så man ska egentligen vara ganska tacksam över att man fortfarande känner entusiasm och tycker att det är kul. Att jag är barnsligt förtjust i när någon ringer mig och vill jobba med mig fortfarande och tycker det är skitkul. Men det har ju ett pris, alltså jag har ju varit borta otroligt mycket från familj och livet. Utan jobbet har blivit en sån himla stor del av min identitet.
Och den här avvägningen med, du sa att du har varit borta väldigt mycket från din familj och borta, alltså yrket har varit din stora identitet.
Mm.
Vad tänker du kring hur du ska leva ditt liv framöver?
Nej, men nu är mina barn vuxna, så att det har man redan missat.
Hur känns det då att du missade det?
Nej, jag gjorde inte riktigt det. Så är det inte. Jag vet inte. Det känns som att man har varit borta väldigt mycket, men den tid man har haft har varit väldigt bra. Vi har väldigt bra relationer och sånt där. Så att det känns inte som något problem så. Det är mest jag som kan titta tillbaka på det nu och förstå att man hade kunnat gjort det annorlunda. Men samtidigt så har det gett oss så himla mycket på andra sätt. Så att det är det livet vi har liksom. Och det är livet som jag och min fru har valt att vi ska leva.
Mm. Jag tänkte vi skulle börja avrunda intervjun, men du har sagt att du är väldigt dålig på att se tillbaka på livet och mycket lättare att se framåt. Och du är väldigt måldriven.
Mm.
Nu har du har gått från de här kortare filmerna som finns i musikvideos och reklamfilmer till ett längre berättande.
Mm.
Vart är du på väg, tänker du, i ditt skapande?
Ja, men till att börja med så har jag nog kanske blivit lite bättre på att titta bak faktiskt. För att när man blir äldre så blir man stolt över det man har gjort. Så att där är jag nog lite annorlunda nu. Det är inte så att jag sitter och tittar på mina filmer direkt. Men det är kul att prata om gamla minnen och berätta historier. Men jag vet inte, jag har haft hela tiden ett hemligt mål att våga skriva. Och skriva är någonting som jag har på radarn som jag skulle vilja göra mer av. Och sen tror jag att det har blivit liksom en naturlig grej för mig att det jag kan fortfarande göra musikvideos hela tiden, men det blir en naturlig utveckling att gå på de här lite längre formaten och berätta historier som kanske har lite mer betydelse och ge sig själv tid att fördjupa sig och alla de grejerna. Så att det är nog, jag känner mig mera sugen på att göra långfilm nu än vad jag någonsin har varit. Så att det är nog det jag ser på framtiden. Och skriva dem helst själv.
Mm. Det är intressant att vi fångade dig i en situation i livet då du för första gången började titta tillbaka på ditt liv. Från att alltid ha haft blicken fram.
Ja, är det en åldersgrej?
Vad har du upptäckt när du tittar tillbaka?
Nej, men precis som du säger, att man blir nästan själv alldeles chockad över hur mycket man har gjort och att man har varit så jävla produktiv. Alltså jag hade ju ett tempo som var liksom 20-25 grejer, projekt om året.
Mm.
Och det kanske man inte, när man tittar framåt, inte känns som någon drivkraft längre. Utan att man är kanske lite mer selektiv och sådär. Och sen, jag vet inte, filmregissörer kan ju jobba jävligt länge och många av dem som vi känner till är ju jävligt gamla. Men det finns ju ändå sådär, man har ju bara ett x antal filmer framför sig, så att det är ju, då får man välja de som verkligen betyder något.
Mm. Ja, ska vi säga så, Jonas Åkerlund?
Det får du bestämma.
Får du syn på någonting som du extra stolt över, eller?
Nej, utan det är den här liksom helheten som man är stolt över.
Mm.
Nej, men och sen just idag så är jag ju skitstolt över Clark. Alltså det känns ju som, men det är alltid sådär, det senaste man har gjort är det bästa man har gjort. Alltså man måste ha den inställningen varje gång man går in i något, så måste man tänka, det här blir det bästa jag har gjort. Och just nu så känns det som att Clark på så många olika plan var inte alls givet för mig, men som kändes så, som känns så rätt nu.
Mm.
Så att jag gick liksom från, vad heter det, från klarhet till klarhet under arbetets gång, och skriva på svenska och våga ta liksom referenser från mitt eget liv och det språket som jag pratar och skriva dialog typ som låter som när jag pratar med mina kompisar och våga referera till saker som jag växte upp med och jobba i Sverige, jobba med svenska skådespelare som jag var jätteskeptisk till innan jag började jobba och som visade sig vara precis tvärtom, visade sig vara skitbra. Så att just nu och just i denna stund så är man ju skitstolt över Clark.
Det låter som bra slutord.
Eller hur?
Ska vi säga så då?
Du säger så då.
Jonas Åklund, stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Ja, bra. Tack.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin intervjuade filmregissören Jonas Åkerlund. Den som mixar programmet heter Fredrik Nilsson och jag som producerar heter Ulrika Stenström. Söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.